Du lyssnar på Ensam i Berlin, del 4, av Hans Fallada, i översättning av Knut Stubbendorf och Pelle Månsson, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Slutet. 52 kapitlet. Anna Kvangel i förhör. 14 dagar efter häktningen lät Anna Kvangel, som nu var frisk igen, under ett av de första förhören undslippa sig att hennes son Otto på sin tid hade varit förlovad med en viss Trude Baumann. Vid den tiden hade Anna ännu inte kommit till insikt om att det var farligt att nämna namn, farligt för den som bar namnet. Till alla häktade personers bekantskaps- och vänkretsar gjordes med den mest pedantiska noggrannhet till föremål för kontrollundersökningar, så att varbölden skulle kunna brännas helt och hållet ren. Förhörsledaren, kommissarie Laub, som hade efterträtt Escherich, var en kortväxt, undersättsig man, särskilt förtjust i att med sin slappa, beniga hand utdela slag i ansiktet på dem han förhörde. Han hade efter sin vana till en början låtsas som om han inte hade gett akt på att Trudels namn hade nämnts. Han fortsatte att fråga ut den efter många timmars förhör dödströtta Anna Kvangel om sonens vänner och arbetsgivare. Frågade om saker som hon inte kunde ha reda på, men som nu krävdes att hon skulle veta. Frågade och frågade. Och allt emellan snärtade han plötsligt till henne med de slappa fingrarna i ansiktet. Kommissarie Laub var en mästare i konsten att driva förhör av det här slaget. 10 timmar i sträck utan avlösning kunde han hålla på, och följaktligen måste förhörsoffret likaledes hålla ut. Anna Kvangel höll på att falla ner från bänken av trötthet. Hon hade knappast ännu fått tillbaka krafterna efter sjukdomen. Hon var djupt orolig för hur det hade gått för Otto, som hon inte hade hört ett dugg om. Och så det skymfliga i att få ta emot örfilar som ett ouppmärksamt skolbarn. Allt detta gjorde henne förströdd, och där fick hon en ny snärt av kommissarie Laubs slappa, beniga fingrar. Hon jämrade sig svagt och höll händerna mot ansiktet. Ta ner händerna, utbrast kommissarien. Se på mig. Nå, hur blir det? Hon lydde, hon såg på honom med en räddhågad blick. Men det var inte honom hon var rädd för. Utan vad hon var rädd för, det var att hon skulle ge upp helt och hållet. När träffade ni den där er son så kallade fästmö senast? Det är länge sedan, jag minns inte. Det var efter vi hade börjat skriva brevkorten, mer än 2 år sedan. Ack, slå mig inte nu igen. Tänk på er mor. Ni skulle väl inte vilja att någon slog er egen mor? 2-3 snärtande örfilar smäckte i snabb följd. Min mor är inte något högförrädiskt as som ni. Nämner ni min mor en gång till så ska jag minsann visa er hur jag kan slå. Var bodde den där flickan? Det vet jag inte. Min man talade en gång om för mig att hon hade gift sig. Hon hade säkert flyttat. Jaså, er man hade träffat henne. När var det? Och jag minns det inte. Det var när vi hade hållit på en tid och skrivit korten. Och hon hjälpte till, inte sant? Hjälpte er att skriva dem. Aldrig, aldrig, utbrast Anna Kvangel. Förfärad insåg hon vad hon hade ställt till. Min man, skyndade hon sig att säga, bara träffade Trudel på gatan. Det var då som hon talade om för honom att hon var gift och att hon hade slutat på fabriken. Jaså, fortsätt. Vilken fabrik var det? Fru Kvangel nämnde namn och adress på uniformsfabriken. Ja, och sen? Det är alltihop. Ja, det är verkligen allt vad jag vet. Säkert, kommissarien. Tycker ni inte att det är lite underligt att er sons fästmö inte längre kommer att hälsa på hos sina svärföräldrar? Inte ens sen hennes fästman har dött. Ja, men sån är ju min man. Vi har aldrig haft något vidare umgänge. När vi hade börjat skriva brevkorten slutade vi upp helt och hållet och umgås med folk. Nu ljuger ni igen. Umgänget med Häfkes började ni ju på med först efter det att ni hade börjat skriva brevkorten. Ja, det är sant. Det hade jag glömt. Men så gillade inte Otto det heller. Han tillät det bara för att det var min bror.